Det er godt å høre at det flere som har lagt merke til at jeg har tatt adventskjorta på meg. Takk for det. Jeg har valgt en kjør. Første advent, starten på en herlig måned. Selv om det noen dager til det kommer inn i desember enda, men en dag, en måned for mange som innebærer masse glede, masse program, og for noen kan det nok til tider bli veldig hektisk. Men jeg gleder meg og synes det blir veldig artig. Men vi skal ikke snakke så veldig mye om det i dag, av noen grunn. Og jeg håper jo det Gud selvfølgelig sånn gjør det når jeg skal bære fram Guds ord. Jeg ber om Gud, hva ønsker du at jeg skal dele? Og nå har vi mange søndager etter hverandre, så har jeg liksom ikke kommet bort fra den der Jesu utbersteprestlige bønn der i Johannes 17. Og vi har hatt, jeg husker ikke hvor mange, men vi har hatt flere, og vi er fortsatt der. Og sånn blir det i dag også. Og vi starter der temaet, som dere ser, et annerledes liv. Og så dere som er kjent, så skjønner at det der bildet er fra der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og så er det jo reklame, for i kveld kommer det nye episoder. Ja. Men, vi leser fra Johannes 17, og fra vers 18. Slik som du har utsendt meg til verden, sier Jesus, har også jeg utsendt dem til verden. Når vi har lest at slik som Gud har utsendt Jesus til verden, slik har han utsendt oss til verden, da blir neste steg for oss å finne ut hvordan sendte Gud Jesus til verden. Med hvilken hensikt, hvilken oppgave, hvilken autoritet. For dette blir jo veldig viktig for oss ettersom Jesus sender oss på samme måte. Da må vi finne ut av det. Og første ledd for å finne ut av det, henter vi da fra 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 8, og siste delen av det verset. Der står det sånn. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart at han skulle gjøre djevelens gjerninger om intet. Eller, som det står i en annen oversettelse, i denne hensikt ble Jesus åpenbart for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Hva er da djevelens gjerninger? Den største og den kanskje viktigste og mest avgjørende djevelens gjerning som Jesus skulle gjøre opp i, det var selvfølgelig, det kan vi, den brutte kontakten med Gud. Adam og Eva, de levde i fellesskap med Gud, først når Gud hadde skapt dem. Djevelen lurte dem til å tro på ham, og så ble relasjonen med Gud brutt. Og som en konsekvens av det her som mistet, vet vi hele menneskeheten den nære relasjonen med Gud, og de kunne selv aldri ordne opp i dette. Hvorfor? Jo, fordi Gud gav Adam og Eva herredømme over jorden. Men Adam og Eva gav det videre til djevelen da de hørte mer på hans ord enn på Guds ord, og dermed så var relasjonen brutt. Og denne djevelens gjerning var det viktigste som Jesus kom for å gjøre en ende på, eller gjøre til intet. Jesus han kom og gjenopprettet menneskets relasjon til Gud, gjennom å ta på seg all den straffen som egentlig tilhørte mennesket. Og det er det som Bibelen taler så veldig sterkt om her i 2. Korinther 5, versene 18-19, der det står. Men alt dette, altså hele frelsen, hele tanken med det er av Gud. Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus. Og gav oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Fikk du med at det står at Gud var i Kristus? Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Gud, han tok altså initiativet til forlik mellom seg selv og mennesket. Selv om det var mennesket som var den skyldige parten i relationen. Han tog initiativet. Han tog skylla. Han betalte gälden. Han tog straffen. Han tog allt själv. Om han var helt oskyldig. Han var helt oskyldig. Likväl valde han att göra det allt för det att han älskar. Och han älskar människor så högt att han ville göra allt som stod i hans makt för att genomfrätta den relationen som han hade med Adam och Eva. Den hänsikten som han hade när han skapte människor. Att människor och Gud skulle ha en när och tätt relation. Och det kan du verkligen snacka om och sträcka sig långt. Helt oskyldig. Betalte han gälden, tog på sig skulden, tog på straffet för att han ville ordna upp i relationen. Han strax sig så långt att Jesus till och med gick i döden för att ordna upp i det som egentligen var våres egen suppe. Som en konsekvens av detta då för oss som är troende och som är vidareförmedlare av budskapet står det i vers 20 i Salmanbrytarbrevet 5. Så står vi då i en sändetjeneste på Kristi vägne som om Gud själv innerligt förmanar vi oss. Vi ber på Kristi vägne, låt er få lika med Gud. Och detta dock, det är menighetens huvudbudskap i tiden efter Jesu död och uppståndelse. Låt er få lika med Gud. Gud han har inte bara lagt fram en sån där förslag på bordet som ja, nu ska vi se på det här, vi ska vurdera det, vi ska samtala om det, vi ska gå igenom det till punkt och pricke och så ska vi se om vi kan godta det. Han har ordnat med ett förlik som vi människor aldrig hade haft en möjlighet att utarbeta själv. Rätt och slett för det vi aldrig i oss själv klarar att leva upp till Guds standard. Men likväl så är inte Gud sint på oss av den grund för det icke vi klarar det. I kärlighet så räcker han ut honom sig till förlik med oss. Och ett förlik som är så mycket bättre än vi någon gång kunde ha drömt om eller förtjänt eller tänkt. Tillgivelse för alla synder. Alla synder vi har gjort, alla synder vi gör idag, alla synder vi kommer att göra i framtiden. Genupprätta kontakt med Gud. Evig liv. Och en aldrig sviktande relation till den enaste sanne och levande Gud som finns. Med detta i sikte blev Jesus sänd ut av Gud i världen för att göra en ände på djävulens gärningar. Och det har han gjort. När han döde och stod upp igen satte han en ände på djävulens gärningar. Våres uppgave som du har blivit sänd ut som vi läste sändetjänste på Kristi vägne, det blir att vara sådana här sändebud, nyhetsreportare som står och berättar: detta har Gud gjort för dig, detta har Gud gjort för hela Sommaröja, detta har Gud gjort för Norge, för Finland, för hela världen, för att folk ska få veta och förstå vad som har egentligen skett vid Jesu död och uppståndelse. I Johannes 3:17 så kan vi det här verset där det står: för Gud sände icke sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst ved ham. Ergo, när Gud icke sände Jesus till världen för att döma världen, så har icke heller Jesus sänt oss till världen för att döma världen. Det är mycket som är galt där ute. Det är krängen inte att vara oenig om. Det är mycket som inte är i orden eller på plats i samfundet och runt omkring oss. Det är hållningar, det är ord och det är handlingar som är mega skadliga för människor själv och för medmänniskorna runt omkring. Det är det inte tvil om. Det är prostitution och det är narkohandel, det är våld i familjer och på gata. Det är rusmedel, uppror, galskap, egoism, stolthet. Vi kunde nämnt många ting som icke är bra, som är skadliga. Och det var också på Jesus sin tid. Och i den första meningen sin tid, det var mycket som icke var bra. Det var mycket som var skadligt, som som ødela mennesker, som ødela relasjoner, som ødela samfunnet. Men så er det en ting som er, det er ikke bare litt interessant, men det er egentlig veldig interessant, og som skaper litt hodebry, og som gjør at når jeg leser det og studerer det, så får jeg litt sånn, jeg kjenner at det vrir seg i hjernen. Og jeg har lyst til å si, ja men Gud, ja men Jesus. For i stedet for at Jesus talte ut veldig mye sånn domsord, han gjorde det iblant, sa skarpt ifra. Men i stedet for at han gjorde det som en hele tiden, som en stor del av sin tjeneste, mot disse som drev negative ting, så utfordret han de troende til å utgjøre en synlig forskjell i samfunnet. Ikke bare gjennom å stå på barrikadene og rope ut en bedre moral, men gjennom å leve annerledes. Gjennom å vise et annerledes liv. Gjennom å være et annerledes folk med andre verdier, med andre holdninger som viste seg ut i menneskene rundt omkring. Og det her, dere, det her iblant, når vi leser det her, så svir det. Det sier både en og to ganger. Og jeg har lyst bare å ta den med på noen sånne eksempler fra Guds ord, blant annet fra Bergpreken, der Jesus viser på Guds vei i situasjoner, der vi som kanskje mennesker iblant hadde lyst til å sagt at, ja, men, og så sier Gud, her er veien. Dette er min måte å gjøre det på. Og det her er ikke lett. I Matteus 5, 11-12 står det sånn her. Salige, lykkelige, er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Fryd dere, og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen, for slik forfulgte de profeterne som var før dere. Salige, lykkelige, er dere når folk håner og forfølger dere. Og for Jesus skyld sier alt slags ondt om oss på falsk grunnlag. Jeg vet ikke om du er litt skrudd sånn som jeg. Du er jo finsk, og vi er jo litt sånn annerledes. Men det er sjelden, jeg har veldig vanskelig for å juble når jeg får høre om folk som håner eller spotter meg, eller baksnakker meg, eller sier sånn usannheter om meg. Det er ikke sånn at jeg kjenner, yes! Halleluja, det er sjelden jeg sier det. Det er ofte noen sånne andre tanker og følelser som griper tak i meg. Men Jesus, han snur på hele denne vanlige mennesketanken og setter det i et helt annet perspektiv, som jeg tror vi trenger å minne hverandre på innimellom. Fordi det ikke er lett. Gled dere, sier jeg, for deres lønn er stor i himmelen. I himmelen? Ja, nettopp. Vi lever ikke her på jorden for evig. Vi er blott her nede gjester som det står i en sang. Og i vår materialistiske tid, der det er stort fokus på i et rik land som Norge, jordiske ting, eie ting, ha ting, følge med utviklingen, det snakkes om realisere deg selv, oppfylle dine drømmer, dine innerste, dypeste mål, så det er lett å miste fokuset på at jorden, den er ikke noe blivende sted. Det er ikke her vi skal være for evig. Og med det for øynene så vil Jesus hjelpe oss å holde fokuset når vi blir hånet, når vi blir baksnakket, når det blir spredt usannheter om oss. Mister vi det fokuset, så klarer vi ikke å være glade eller holde motet oppe når det skjer noe slik. Da vil våre menneskelige følelser fortelle oss noe helt annet enn jubel. Men jeg tror at i den kampen så trenger vi hverandre som menighet, som fellesskap, som troende, for å oppmuntre hverandre til å ikke miste motet. Se videre det her da. I vers 23-24 i samme kapittel. Derfor, hvis du kommer med din gave til alteret, vi kan si et bilde på å komme innenfor Gud, og der kommer på at din bror har noe imot deg, så la gaven din ligge foran alteret og gå derfra. Bli først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din. Hvis vi kommer inför Gud och kommer på att någon av våra systrar och bröder har något emot oss, så ber Jesus oss om att ordna upp. Ja, men Gud, hallå, hvis de har något emot mig, ska liksom jag gå och ordna upp i det? Nu ska vi huska att verkligheten, den beskrevet för Jesus hade instiftat en ny pakt. Så då levde de fortsatt under den gamla pakt, där våra handlingar var avgörande för att få gunst hos Gud. Men hur ska vi då tolka detta? Jo, det visar Guds hållning, det visar Guds natur, det visar Guds tankegång om ett annorledes liv. Hvis du tänker tillbaka på det vi läste i 2 Korintherbrevet 5, om hur Gud förlikte världen med sig själv genom att själv räcka ut handen till förlik, själv om han var oskyldig, själv om inte han hade gjort något. Och här får vi ett glimt av det allerede före Jesus hade upprättat den nya pakt. Och där ber han om oss om att förmedla vidare Guds rikes hållningar, som ibland är helt annorledes än gällande i samfundet. Hur i all världen ska detta gå? Svaret kommer senare, så håll dig våken. Vi går vidare i bergprekenen. Och Jesus han liksom har stoppat icke, utan han går vidare, vers 38-42. Dere har hört att det är sagt, öje för öje, tand för tand. Men jag säger dere, stå icke emot ett ont människa. Ja, väl Gud. Men den som slår dig på det högra kinnet, han ska du också vända det andra till. Och den som vill saksöka dig och ta fra dig kjortelen din, han ska du la för kappen din också. Mm-hmm. Och den som tvingar dig till att gå en mil, med han ska du gå två. Den som ber dig ska du ge, och den som önskar att låna av dig ska du icke vända ryggen till. När du läser detta så kan du tänka att ska de kristna liksom bara vara slike stövdotter som ligger där, som aldrig säger något, aldrig försvarar sig. De bara lär sig tråkka på hela vägen och det alla bara sker över den munnen. Och det har vi snackat om för här för någon tid tillbaka. Jag tror inte att vi ska vara bara som en stövdotter. Utifrån de exempel vi kan se på, som för exempel Paulus kämpa för sin sak och rättfärdighet. Men det är icke Guds huvudväg att gå på och vara en sån som hela tiden kämpar. För Gud, han har faktiskt icke kallt sitt folk till att vara moralister och samfundskämpar genom ord, men genom levde liv. Annorledes liv, där det är ett samsvar mellan liv och lära. När Jesus blev hånad, när han blev spottad, så öppnade han icke sin mun. Jesus kunde ha hållit den försvarstalen som hade knust alla motståndarnas argumenter, men han valde att icke göra det. Han valde en annan väg, kärlighetens väg. När soldaterna kom för att gripa Jesus där i Getsemane, så kunde han bara hållit den munnen sig. Utan att ha gjort något. Du huskar att när de kom först, så datt de i backen bara av att han såg på det. Men han kämpade inte emot. Han blev hånad på korset, där de ropte till honom att, ja, nu må du hjälpa dig själv. Gå ner från korset hvis du virkelig är den som du säger att du är. Han kunde ha stegit ner, men han gjorde det inte. Han gick den andra milen många gånger, därför att han hade en annan agenda. Han hade ett annat mål för ögonen. Han hade en hensikt han levde efter. Och den betydde mer än att kämpa på barrikaden. Han jobbade utifrån hensikt. Var det lätt? Nej. Det var rätt och slett icke lätt. Till och med så tufft att Jesus bad i Getsemane, Gud, om det är möjligt, låt mig få slippa. Men sker din vilje, icke min. Vi går vidare. Verserna 43-45. Dere har hört att det är sagt, du ska älska din näste och hata din fiende. Men jag säger dere, älsk deres fiende. Välsign den som förbannar dere. Gör gott mot dem som hatar det. Och be för dem som ondskapsfullt utnyttjar det och förföljer det. Slik skall det vara som barn av deras far i himmelen. För han lar sin sol gå upp över onde och gode. Och han lar det regna över rättfärdige och orättfärdige. Vad ser vi till det? Gud, han är så annorledes än vi människor tänker i våres ord. Älsk fienden. På korset visste Jesus det väldigt starkt när han sa: tillgi dem, för de vet inte vad de gör. Gör gott mot dem som hatar det. Huskar du när de skulle gripa Jesus? Då tog Peter till svärde och så kappade han öre av en av soldaterna som hette Malkus. Vad gör Jesus? Han plockar upp öre och sätter det på plats igen. Be för dem som ondskapsfullt förföljer det och utnyttjar det. Det är kanske det vi har minst lust att be för. Men historien, när du läser biografier, är full av folk som har gjort det med den himmelska hänsikten och visionen för ögonen. Och någon har fått se resultat av sina bönder medan de levde. Andra igen fick inte se resultaten, men folk i eftertid har kunnat fortälla om dem. Hvis vi hade stoppat här nu, så hade de flesta av oss gått hem med, tror jag, i vart fall en känsla av att ja, vi kommer nu så till kort och det är så eländigt med oss och vi får inte något till. För det är inte många av oss som är med hånden på hjärtat klarar vart minut och vart timme att leva utifrån Guds rikes annorledes hållningar. Vad är då Guds tanke med att presentera sitt rikes hållningar och veta samtidigt att vi är människor som han har valt till att utföra uppdraget. Vi är svaga, vi är skröpliga, vi är ustabila. Gud har nämligen en lösning som ger oss hopp och som ger med hopp. Och en av de tingarna kommer från 2 Peters brev kapitel 1 och vers 2-4. Nåde vare med er och fred i rikt mål i erkännelsen av Gud och Jesus vår Herre. Eftersom hans gudomliga makt har skänkt oss allt som tjänar till liv och Guds frukt vid erkännelsen av han som kallade oss för härlighet och gudomskraft. Ved detta är vi blivit skänkt de största och mest dyrbara löften för att det genom den skulle få del i gudomlig natur efter att ha flyktat undan fördärvelsen som tillhör lysten i denna världen. Fantastiska vers, men jag har bara lyst att ta ut någon få ting här idag. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt som tjänar till liv och Guds frukt. Gud är ju skaparen av oss och han är mer än klar över att vi i vår egen kraft, utifrån egna förutsättningar, vi har inte ämne till att leva ett liv efter Guds rikes hållningar. Därför har han sörjat för att ge de troende allt som tjänar till liv. Märk att det står har skänket. Det står inte skall. Det står inte viss. Det står inte om du uppfyller detta och detta. Ingen krav, ingen villkor. Han har det alltså gjort. Vidare står det att vi är blivit skänket de mest största och mest dyrbara löften för att vi genom dem skulle få del i gudomlig natur. Och detta är det som ger oss hopp. För den mänskliga naturen kan inte älska av sig själv när den blir hånad, förföljt eller gjort ont emot. Och det vet Gud. Därför ger han oss löfte om gudomlig natur, sin egen natur som han plantar in i varenkelt som har sagt ja till Jesus. Slik att den kan börja att spire, som Gunni snackade om, spire i våres liv. Och ju mer vi vandrar med Jesus så vill det bli en större del av våres liv. Och mer vill våres hållningar, våres ord, Och handlingen ligger på Jesus. Det är en vandring där vi är undervägs. Mer och mer så vill Guds rikes hållningar bli en del av vårt liv. Och vårt liv vill bli annorlunda. Och det här, det sker inte över en natt. Det sker kanske inte över en vecka, kanske inte över en månad, kanske inte. Det tar år, för det är en vandring. En vandring, en livsvandring samman med Jesus. Till slut, Johannes 14, verserna 26 och 27. Jesus säger, men talsmannen, den helige ande, som Fadern vill sända i mitt namn, han ska lära er alla ting och minna er om allt det jag har sagt er. Fred efterlater jag er. Min fred ger jag er. Icke som världen ger jag er. La icke deras hjärta förfärdas och la det heller icke gripas av frykt. La icke ditt hjärta förfärdas. La det icke gripas av frykt eller oro för det som du möter eller för våras egen skrövliga tillstånd. Den helige ond vill lära oss och minna oss på om vad Jesus har lärt oss. Och när vi kommer i situationer där vår mänskliga natur vill reagera på naturlig vis, så vill den helige ond sakte, milt, ömt viska till oss, minna oss på om vad Jesus har sagt. Och hör, han vill inte bara minna oss på om det, men han vill hjälpa oss till att forma oss slik att vi blir allt mer Kristuslike och främälska den gudomliga naturen som är lagt ner i oss, slik att den kan spira och blomstra fram. Så att Guds rikes hållningar blir mer och mer det som kommer fram som en reaktion på det vi möter i våres världar istället för ett mänskligt reaktionsmönster. När Gud sände Jesus till jorden, så var inte Jesus alene. Gud var med. Den helige ond var där. Och Jesus, han hämtade många gånger styrke från bönestunderna alene med sin far. Och på samma måte, när Jesus sände oss ut till världen, så sände han inte heller oss alene. Han har själv lovat och vara med oss värda. Han har gitt oss den helige ond som vår tröste, som vår hjälpe, som vår vägledare. Och på samma måte som det var för Jesus, så tränger också vi att ta tid och bruka tid samman med vår far i bön för att formas till att bli mer lik han. Jesus, till och med han trängte det för att få styrke, till att orka och stå, för att inte missbruka sin makt, för att orka i all den kamp som han hade. Och vi vet att tid i bön, det är något som vi, det får vi aldrig. Det är något vi må ta oss tid till. Och det är det som är den största tingen som formar vårt liv till att vara ett annorlunda liv. Och jag tror att Gud kallar oss och här på sommaröjan in i ett tättare bönnefällskap med ham, där han önskar att forma vårt liv så att välduften, den gudomliga naturen i vårt liv, den kan spira ända mer och den kan påverka omgivelserna utan att vi tränger stå och ropa och basunera så högt om all galskap i samhället. Men folk känner kraften från ditt liv, de känner varmen, de känner omsorgen, de känner glädjen, lyset som sprer, och de bara lurar på, vad är det? Vi märker att det är något som är annorlunda med det, därför att du lever med Gud. Och när vi går in i adventstiden och december, det är tid där många kanske också tänker på julebudskapet. Och det är en tid som också för många kan vara tuff, som kan vara vanskelig. Så la oss be för våra nabor, la oss be för våra samfund speciellt i den tid vi går in i. Jesus, han levde ett annorledes liv. Och han kallar oss till att leva ett annorledes liv. Och där tränger ni inte att ha så väldigt mycket kunskap. Jag tränger inte att kunna allt. Jag tränger inte att bruka de stora fina orden och känna att nu må jag kunna formulera mig sån eller sån. Men heller leva ett liv som har ringvirkninger fordi Guds liv kommer til syne gjennom deg. Og heldigvis så er vi ikke nødt til å klare det her selv. Men han har selv lovt å være med oss helt til vi blir hentet hjem til himmelen. Amen. Takk Gud for at du er med oss. Takk for at du elsker plassen vi bor på, hvert enkelt hjem. Vi ønsker nå når vi går inn i adventstiden å be om fred over yttersiden. Og vær fred i hjemmene. Ber om din fred i familier, at ikke det skal bli en tid av krangel og kamp og vanskelige situasjoner. Ber om fred over yttersiden. Ber for hver enkelt som kommer å tenke på julebudskapet gjennom julesanger de hører og julegudstjeneste. Ber om at det skal få være med og dra noen nærmere deg. Noen som kjenner at det griper hjertet. Noen som får øynene åpnet til å forstå hva det virkelig handler om. Og så takker vi deg, Gud, for at du ikke har latt oss være igjen alene med budskapet, men du hjelper oss. Takk, Hellige Ånd, for at du er vår hjelper. Og jeg ber Gud om at vi hver enkelt skal lære å kjenne den Hellige Ånd bedre, slik at vi kan høre hans stille, viskende stemme. Hjelp oss å være slike som lever et annerledes liv. Der ditt liv kommer til syne. Der din gudommelige natur kan få påvirke våres menneskelige natur og ta mer og mer overhånd. Slik at menneskene her ute kan merke at det er noe, det er en velduft ifra oss. At ikke det støter bort folk fra oss, men at det trekker folk til oss. Slik at vi kan få gi dem det gode budskapet. Ber om din velsignelse for hver enkelt som er her i dag. Din styrke og din kraft. Din helbredende kraft. Din hjelp i vanskelige situasjoner. Din løftende hånd for de som har det tungt og som er nedfør. At du griper inn for dem som har vanskeligheter. Ber om din velsignelse over hvert hjem som er representert her i dag. I Jesu navn. Amen.
Skal fortsette med i bønnen.